Roligt att se er här i Ekumeniakyrkan i Frista. Väldigt roligt att se Leif Karlsson här. Och roligt att se, fast jag inte ser dig, men du som sitter framför din skärm är också varmt välkommen. Leif Karlsson, han var pastor i min hemförsamling när jag var så där 10-12 år. Egentligen de där åren när jag kanske tog de allra viktigaste besluten i mitt liv. När jag var 10 år så lämnade jag mitt liv åt Gud, som det heter, på ett tältmöte. Det var inte Leif som predikade då, men han var pastor hemma. Och när jag var 12 år så gick jag med i församlingen. Visst, då var du pastor då, Emma? Ja, jag tror det. Så är det. Så det är en kär bekantskap för mig. Och många av er känner säkert igen Leif från olika sammanhang. Du får presentera dig själv lite bättre, tycker jag. Vi ska ha en eftermiddag kväll här som vi har kallat för bibelkväll, och ungefär så kommer det gå till så här att den första timman här så kommer vi att få lyssna till Leif. Sen ska vi ta och fika kanske en halvtimme ungefär, och sen så fortsätter vi en stund till, kanske inte riktigt så länge, en halvtimme, 40 minuter kanske, och så rundar vi av det med en frågestund. Så har vi lagt upp det hela. Jag tänkte faktiskt att jag skulle sjunga en sång för er. Ni får gärna sjunga med, för jag tror att ni kan i alla fall refrängen på den här. Jag funderade lite på vad vi skulle sjunga. Och först så tänkte jag på salmen som våra konfirmander har som förslag att vi ska sjunga på konfirmationen. Jag har ofta frågor, Herre. Och det passar ju bra till temat. Jag fattar ingenting, som är ett litet undertema i mellan raderna. Men så blev det inte den, utan det blev Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det känns bättre med ett svar än en fråga. Det är ju det Leif ska ge oss, så att vi ser fram emot det. Men vi sjunger. Och det kommer ingen text på väggen, utan ni får lyssna på verserna och så sjunga med i refrängen. Den är ju: Jesus, han är svaret för vår värld idag, och han har makt att göra under än idag. Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma ger dig ångest i din själ. Och en sak vill jag säga, Jesus gör allt väl. Jesus, han är svaret för vår värld idag, och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag, och han har makt att göra under än idag. Om du har bekymmer som ingen tror dig ger, himlen är så mörk och grå och ingen sol du ser. Kan hända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant. Och en sak vill jag säga, Jesus gör allt väl. Jesus, han är svaret för vår värld idag, och
Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Och han har makt att göra under än idag.
Vi ber. Tack Gud att vi får vara här tillsammans. Tack att vi ska få läsa och fundera över ditt ord. Herre, vi ber om din välsignelse över Leif som ska dela ordet med oss. Amen. Varsågod.
Ja, det blev lite distans här, men ni finns där ute någonstans, tror jag. Och nu är det så också att jag ska göra en handling här som jag är lite osäker på. Jag ska lägga det på flygen här. Går det bra? Det är nämligen så att jag gjorde det på ett ställe och blev utskälld efteråt. Det var nästan som den församlingens heliga gral. Flygen där, det var någon musikansvarig som blev väldigt stött. Men omedvetna synder finns det förlåtelse för. Det känns bra att vara här och undervisa er. Och jag ska bara ha, eller som en rabbin sa i Jerusalem till mig en gång, jag ska bara säga några saker först innan jag börjar tala. Så att det är ungefär det som jag tänkte göra nu. Jag tänkte nämna bara om, eftersom temat är jag fattar ingenting. Och vi ska ju syssla med Gamla testamentet. Så vill jag nämna de här böckerna som jag har skrivit nu under ett par år nu här. Det är en slags trilogi över min bristande fattningsförmåga, kan man säga. Jag fattar ingenting, heter den första. Och den andra, jag fattar fortfarande ingenting. Och den tredje som kom i år, den heter jag fattar ändå ingenting. Det är besvärliga bibelpassager. Och jag brukar säga så här att, alltså det finns ju en del kristna som säger så här att jag har inga problem med Bibeln. Och då brukar jag säga, jag hör att du inte har läst den. Det är nämligen så att när man börjar läsa Bibeln så upptäcker man att det är rätt svårtolkade passager ibland. De som vi hoppar över för det mesta. Vi läser ju Bibeln selektivt. Och vi tror på Bibeln lite selektivt också. Men de där besvärliga ställena, motsägelser, finns i Bibeln. Men det finns ju också, som i den sista boken då, så tar jag upp en del texter som har missbrukats. Man kan ju använda Bibeln till rätt mycket. Som till exempel att försvara slaveriet i Nordamerika. När man använde bibeltexter i Gamla testamentet, även Nya testamentet, för att motivera att Gud skulle stå bakom slaveriet. 14 miljoner slavar togs över till sydstaterna, primärt sydstaterna, för att arbeta på bomullsfälten. Och det var ju djupt kristna människor som var övertygade bibeltroende, som med hjälp av bibeltexter hävdade att Gud har instiftat slaveriet. Så galet det kan bli. Just nu så håller jag faktiskt på med ett projekt där jag undersöker hur man har använt Bibeln i antisemitiska syften. Och det är också en mörk skugga som vilar över kyrkans historia. Bibelanvändning för att skapa hat mot judar. Och det känns ju rätt främmande egentligen, men det är ett obestridligt faktum. Och då kanske den här teorin stämmer som en islamolog i Malmö som heter Ann-Sofie Roald säger, att Det är inte de heliga texterna primärt som är problemet, utan det är tolkningen och tillämpningen av dem. Fast det får ju sägas med en viss modifikation då. De där böckerna finns där ute. Sen vill jag nämna någonting faktiskt om den här senaste boken som jag har skrivit tillsammans med en student som jag hade för några år sedan. Rebecka Söderblad. Det var synd, heter den. Och den är liksom nästan lite syndigt omslag här med svart och rött och sådär. Den är en beskrivning av hur Bibeln ser på synd, olika aspekter på synd. Men också en liten undersökning om hur syndbegreppet har uppfattats i kyrkans historia. Inte minst i frikyrkans historia. Rebecka skrev en C-uppsats där hon dels då intervjuade pastorer idag. Hur de såg på synden. Hon har inte frågat dig Per eller? Nej. Och dels så gjorde hon en analys av en tidskrift som kom ut i pingströrelsen i början på 50-talet. Som var det närmaste en syndakatalog man kan komma sig. Ni vet, när man ställde frågor om huruvida det kunde vara synd att ondulera håret till exempel. Det vill säga permanenta sig. Och svaret var att det var en mycket allvarlig synd. Man kunde bli utesluten ur församlingen om man gav sig på sådana excesser. En predikant skrev att evigheten hänger på hårfrågan. Och det handlar ju om hårlängd och alltihop det där. Och om man fick gå på cirkus. Det fick man inte på föreställningen. Men man kunde få titta på djuren på eftermiddagen. Det var inte, ja, det var ett gränsfall och så vidare. Ja, ni vet det här med syndakataloger. Och det som är intressant, det är ju att synden har ju försvunnit mycket ur förkunnelsen idag. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om den där rädslan över att vi ska moralisera. Och vi vill komma bort ifrån de här syndakatalogerna. Men det är ju risken att vi hamnar i andra diket. Att ingenting är synd längre. Alltså bara begreppet synd, det liksom avskräcker, eller hur? Och hon visar det här, Rebecka, tycker jag rätt tydligt i den där intervjun med de här pastorerna. Att numera så tänker man så här att synd, ja, det som är synd för dig kanske inte är synd för mig. Alltså det är ett relativiserat syndbegrepp. Från ett handlingsorienterat syndbegrepp till ett slags relativiserat syndbegrepp där man inte riktigt kan ta på vad som är synd. Och det är lite komiskt detta, för den här boken recenserades i Dagen i fredags. Och jag häpnade. Alltså normalt så bryr jag mig aldrig om recensioner och så där. Och för det mesta har jag fått ganska bra recensioner, så jag ska vara tacksam. Men alltså, den som har recenserat detta, han måste ha fått någon typ av hjärnsläpp. Eller också måste han ha somnat efter halva boken. Det ska man ju inte säga i och för sig, det är ingen bra reklam. Men då skriver han så här. Alltså, jag måste citera detta, det är lite själavårdande här liksom, för mig. Han skriver så här. För de flesta pastorer känns frågan om vad som kan anses vara syndigt, obekväm och provocerande, skriver författarna under rubriken Vår tids synduppfattningar. Utan referenser till någon undersökning ger det, utifrån egna negativa omdömen, en generaliserande bild av tillståndet i dagens kristna församlingar. Och då har vi ändå redovisat för att vi faktiskt undersöker en tidskrift i flera årgångar. Plus att vi har gjort massa intervjuer och ändå kan ha mage till att säga att utan referenser till någon undersökning. Och då undrar man liksom om han har fått någon slags blackout på något sätt eller om han inte har läst färdigt boken. Och sen skriver han i slutet så här. Jag tänker det kan vara bra reklam för boken där. Att i bokens slutkapitel finns ett resonemang om betydelsen av att nå ut med evangeliet. Möta människors behov av gemenskap och betona vikten av omvändelse. Stora frågor för alla kyrkor att begrunda och beakta. Författarnas syn på dagens kristenhet inbjuder då knappast till dialog. Och då har vi ändå 24 diskussionsfrågor i slutet av boken. Så jag vet inte, jag hade ändå behov att säga det. Det kan ju ha varit någon som har läst dagen här, va? Så att jag tänkte att jag kan ge mig på detta, det är offentligt och så, va? Men alltså, boken, det är den här då, alltså, så att jag tänker att det kan vara en bra reklam egentligen. Men det här med recensenter ibland, alltså, tycker jag är väldigt konstigt. Ja, han skriver en del bra saker också, men det läste jag inte. Nåväl, det var inte det vi skulle prata om. Vem är jag? Jo, jag är pastor i Ekumeniakyrkan. Från början brukar jag säga. Och jag hade min första tjänst hos Per och den kretsen utanför Vårgårda. Och det var en fin upplevelse. Inte minst mötet med er familj och din mamma och pappa. Varma, härliga människor. Sen har jag haft en tjänst i Jönköping. Och sen blev det inget mer. Jag har varit lärare på Kortebåskolan x antal år. Alliansmissionens pastorsutbildning. Och sen har jag varit på högskolan i Jönköping på lärarutbildningen i rätt många år. Jag läste teologi. Först en bibelskola i Värmland. Nordiska Bibelinstitutet. En väldigt konservativ amerikansk variant som jag är väldigt tacksam för att det var en sån där bibelskola som sysslar med Bibeln. Så där fick man lära sig vad Bibeln innehåller och det är jag så oerhört tacksam för. Sen har jag läst teologi i Lund och jag disputerade i religionshistoria 2005 med en avhandling som handlar om tidiga judiska och kristna himmelfärdstexter. Det låter väldigt obskyrt, konstigt. Idag skulle vi säga beskrivningar av nära döden upplevelser. Alltså människor som har varit över på andra sidan och sen återvänt igen och berättar vad de har varit med om. De där himmelfärdstexterna var väldigt, väldigt vanliga i tidig judendom. Men också i kristendom och sen i islam. Det finns en hel genre i islam som beskriver inte minst då profetens resa. Ni vet, Mohammed gjorde ju en himmelsfärd ifrån det vi kallar tempelplatsen i Jerusalem. 621, närmare bestämt, när han kom till den här platsen och färdades genom 7 himlar. Så står det i litteraturen kring Mohammed. Det nämns i Koranen också faktiskt i det 19:e kapitlet. Hur profeten färdades genom himlarna och sen landade igen. Det är inget vanligt tema i Bibeln. Men det finns faktiskt 2 himmelsfarare i Bibeln, brukar jag säga. Då räknas inte de som så att säga, kommer till himlen och sen inte kommer tillbaka. För det finns ju en del. Men Paulus, han skriver i andra Korinthierbrevet några märkliga ord i det 12:e kapitlet. Han säger så här att, och han pratar i tredje person, fastän det är han själv han pratar om. Han säger att, jag vet en man, säger han, och det är han själv han pratar om, som för 14 år sedan blev uppryckt till tredje himlen, till paradiset. Och så skriver han så här, och han fick höra ord som man varken kan eller får uttala. Och det tycker jag är väldigt synd, för jag tycker Paulus kunde ha berättat lite grann vad som hände där i tredje himlen, paradiset. Och så landade han på jorden igen. Men han, till skillnad från en del andra, så höll han liksom inne med det här. Jag tycker det är lite fascinerande när han skriver till Korintierna som han har träffat, alltså flera gånger kanske. Så kommer han liksom dragandes med detta nu. För 14 år sedan hände detta. Hade det varit jag så hade det varit det första jag hade sagt när jag introducerades i församlingen. Kanske till och med hade ringt till dagen eller någonting och bett dem göra ett reportage. Men Paulus, han ligger lågt med den typen av spektakulära upplevelser. Men vi har andra himmelsfarare. Och jag tycker att det kan vara en liten del i introduktionen här till krångliga bibeltexter. Vi har den sjunde från Adam, Henok. Han är en märklig gestalt. Han nämns i tre versar. Och han har gett upphov till de mest sagolika spekulationer. Ja, det står om Henok. Ni vet, de här 10 personerna som levde före syndafloden. De hade ju exceptionellt höga åldrar. Den äldste av den, Metushelas. Han levde 969 år, står det. Och han borde ju ha tagit en pensionsförsäkring med utbetalning livet ut, som jag brukar säga. Jag vet inte om det fanns sådana på den tiden. Man får passa sig när man säger så. För att jag skrev i en bok en gång som handlade om profeten Amos. Och då skrev jag att folk sträckte ut sig på Ikea-soffor, skrev jag. För jag tyckte jag ville vara lite rolig. Och då var det en sån här recensent, ni vet, som är väldigt petig. Leif Carlsson gör sig skyldig till en anakronism. Det fanns inget Ikea på 700-talet före Kristus. Som om jag inte visste det. Det var en intressant upplysning, tycker jag. Det fanns inga pensionsförsäkringar, det jag vill säga, före syndafloden. Men Henok, till skillnad från de andra, han blev bara 365 år, står det. Nu håller jag på att ramla där. Men ni behöver inte vara oroliga, jag tar ett steg bakåt. Så ni behöver inte tänka på det. Det står om Henok nämligen, till skillnad från de andra, där står det att efter att ha levt tio och så länge så dog de. Och det var ju på tiden, kan man tycka. Men om Henok står det att efter att han har levt 365 år så försvann han, står det. Eller Gud tog bort honom. Och det är en vacker beskrivning. Det står att han vandrade med Gud. Och det är vi inne på någonting som är typiskt för Gamla testamentet också. Nämligen den här gudsbilden där Gud beskrivs närmast i mänskliga termer. Han tog liksom en promenad med Henok. Det är så vi ska tolka ordet. Att han gick och tog en promenad med Henok. Och så tog han bort Henok. Och det har tolkats som att han dog aldrig. Han försvann. Och så började man spekulera i detta i den judiska traditionen om att han återvände till jorden igen. Och så höll han på så där. Henok, han är en sån där himmelsfarare. Nu ska vi syssla med Gamla testamentet. Vi har redan introducerat det. Nämligen de här märkliga berättelserna i första Mosebok 1-11. Det som man brukar kalla för urhistorien. Alltså det liknar ju inte någonting annat de här kapitlen. Det börjar ju med att Gud har skapat världen. Det är liksom ett faktum. Men jag brukar säga redan efter första versen så börjar man ställa frågor. Varifrån kommer Gud? Ja, Bibeln ger inget svar på det. Alltså Guds existens förutsätts bara. Liksom att det är självklart som att Gud skapade världen. Punkt slut. Inga frågor, inga förklaringar. Och så får vi följa hur Gud skapar världen successivt på 7 dagar. Eller närmare bestämt 6 dagar. För den 7:e dagen vilade Gud. Men vilan är också en del av skapelsen. Det ingår i skapelseprocessen att vi vilar. Det är ju fascinerande detta att vi behöver en vilodag. De har gjort experiment med att man har tagit bort den där vilodagen. Och det har visat sig att det inte är särskilt bra. Så att det ligger liksom en Guds tanke i det här med vilan. Den 7:e dagen. Jag tror att det var under samband med franska revolutionen när man försökte liksom ändra på det genom att man gjorde vilodag den 10:e dagen. Men det var inte heller så att det var speciellt hälsosamt för människorna, visade sig. Det ligger en gudomlig tanke i detta. Men så sker ju det där som också är oförklarligt. Att plötsligt så dyker det upp en ond gestalt i skapelsen. Ormen. Ja, ni hör ju själva vad det är för typ av text det här. Det är en symbolisk berättelse, eller hur? Så att oavsett nu, ja, ni vet, folk diskuterar ju, är det verklig historia detta? Har det verkligen hänt på det sättet som skildras? Eller är det en symbolisk berättelse? Jag tillhör dem som tror att det är väldigt mycket symbolisk berättelse i detta. Det kan ju finnas liksom aspekter i det som sker här som kan ha någon slags historisk verklighet. Men det är sånt där som man diskuterar på teologiska utbildningar och så. Men den där ormen, han symboliserar ju det onda. Och då kommer nästa fråga in i bilden, nämligen varifrån kommer ondskan? Bibeln ger inget svar. Det finns en del krampaktiga försök att liksom tolka några profettexter om att den onde från början var en ärkeängel som avföll och så vidare. Alltihop det där ni har hört det säkert. Och så tänker man också i judisk bibeltolkning att Satan var en ärkeängel som föll och så vidare. Men det är ganska diffust och oklart. Liksom ondskan bara finns där från början. Och det är lite störande att det finns ondska. Om nu Gud är skaparen av allt, så måste ju han vara också skaparen av det onda. Eller i alla fall så har han skapat förutsättningarna för att det onda ska kunna existera. Det här är stora frågor, eller hur? Men den där ormen lurar ju in mänskligheten i fördärvet. Adam betyder människa. Och Gud har skapat människan. I det femte kapitlet så står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han människan. Adam betyder människa. Och så vet vi hur det gick där i tredje kapitlet. Att Gud på något sätt förlorade kontrollen över sin skapelse. Det är en mänsklighet som tar avstånd från Gud. Och vilka konsekvenser det har fått. Ja, det ser vi runt om i världen idag, inte minst om vi blickar österut. Hur stark ondskan har liksom på något sätt implementerats i den här världen. Allt sedan Adam. Det där skulle man kunna prata om väldigt mycket, vad som hände där i syndafallet. Augustinus är en av de största tänkarna i kyrkans historia. Han säger att när Adam syndade så syndade vi alla, säger han. Det var inte Adam som syndade. Du var där och syndade också eftersom du är en del av Adam. Det var på så sätt som Augustinus skapade idén om arvsynden. Människan är helt totalt bunden i synden eftersom Adam syndade. Det är intressant. I judisk teologi, där säger man inte alls på det sättet. Där säger man så här att Adams felsteg och Evas för den skull också, det var någonting som bara gällde dem. Det är ett tragiskt exempel på vad som kan hända när vi bestämmer oss för att välja det onda. Men det är inte nödvändigt, du kan välja det goda. Varje människa formar sitt liv. Adams synd, det får han stå för. Du får stå för din synd. Alltså här lägger man ett väldigt stort, så att säga, krav, eller rättare sagt kan man säga ett ansvar på oss som enskilda individer. Och jag brukar säga så här att det kanske är någon slags mellanting mellan Augustinus och den judiska synen. Vi har alltså en ond makt som påverkar oss att göra det onda. Men vi har också ett personligt ansvar att ta avstånd från det onda och välja det goda. Vi är inga robotar som per definition måste göra det onda. Vi har ett moraliskt ansvar att ta ställning mot det onda och för det goda. Sen att vi misslyckas är en annan sak. Men vi är bemyndigade, vi är så att säga myndiga människor i Guds ögon. Men ondskan fick ett grepp över världen enligt det här tredje kapitlet i första Moseboken. Och sen bär det ut för i resten av kapitlen där i urhistorien. Och det slutar ju med att människan liksom försöker bli Gud. Förgudningen av människan när man bygger Babels torn. Man vill liksom bygga ett torn som sträcker sig ända upp till Gud. Och det är ju inte svårt att liksom på något sätt tolka symboliken. När människan tror sig nå gudomliga höjder, då behövs ju inte Gud längre. Utan då har ju vi liksom på något sätt förgudat oss själva, så att säga. Och det är väl det som är ett problem i världen idag. Att det finns människor som tror sig vara gudar. Som tror sig ha oinskränkt makt. Och som utövar den makten också på eget bevåg. Och vi ser ju resultatet av det i världen. Så det är en ganska dyster ridå till det som vi ska prata om idag. För det är det vi kommer till nu. Nämligen patriarkerna. Alltså man måste se den här historien som möter oss i Bibeln mot bakgrund av det som händer i de här 11 första kapitlen. Det handlar om en värld som har liksom på något sätt gått ur Guds händer. Och från det 12:e kapitlet, efter den där dystra urhistorien, så börjar det som jag brukar säga, Guds stora återerövringsprojekt. Alltså Gud ska återerövra en förlorad skapelse. Om vi nu liksom ser Bibeln som ett enda stycke fastän det är ett helt bibliotek. Så har ju vi sen facit i Uppenbarelseboken i det 21:a kapitlet i avslutningen. För det säger Johannes, se jag såg en ny himmel och en ny jord och havet fanns inte mer. Och så beskriver han den nya världen som Gud en gång ska skapa. Där det inte längre ska finnas något lidande, ingen död, inga konflikter och till skillnad, observera detta, till skillnad från början i Moseböckerna så ska det inte finnas någon ond makt i den kommande världen. Han är borta, om jag får uttrycka den i han-termer. Den onde är för evigt borta. Och det som finns i den nya världen, det är Gud, han som sitter på tronen och lammet. Den upphöjde förhärligade Kristus. Det är ju det som är vårt framtidshopp, eller hur? Och det är så magnifikt tycker jag där i Uppenbarelsebokens slutkapitel. När han skildrar det himmelska Jerusalem. Det himmelska Jerusalem. Som finns där liksom förberett i den himmelska världen. Och han ser hur det himmelska Jerusalem sänker sig ner och landar på en förvandlad jord. Det är bilder det här. Bara det här att han beskriver framtiden i form av en stad. Ja, det fungerade ju i antiken att beskriva framtiden och tryggheten som en stad. Innanför stadens murar var man trygg. På landsbygden var det livsfarligt. Idag är det tvärtom. Så hade Uppenbarelseboken skrivits idag så hade det varit en ganska dålig bild. Och det säger ju att vi måste läsa Bibeln i sitt sammanhang också, eller hur? De där symbolerna hade ju stor betydelse för de människorna som tog emot dem. Och hur ska man kunna beskriva evigheten annat än i symboler? Det är liksom en plats eller ett tillstånd som vi inte har varit i. Och vi kan ju liksom på något sätt bara, höll jag på att säga, fantisera om det. Men nu var det de här patriarkerna. De möter oss alltså i det 12:e kapitlet. Och vi pratar ju om Gamla testamentet nu. Gamla testamentet har ju kristna alltid haft problem med. Det ska vi säga också innan vi ger oss på de här pojkarna. För det är pojkar det handlar om. Och de går inte av för hacken, ska jag säga, Abraham, Isak, Jakob. Och jag räknar in en fjärde, nämligen Josef. Han upptar ju ganska mycket plats i första Moseboken. Jag säger som Erik Sollerman sa på en pastorskonferens för många år sedan innan han började, eller rättare sagt, det var nog efter att han hade pratat om dem. Då sa han så här att, jag är ledsen pojkar, sa han, men det är ingen av de här som hade platsat i någon av era församlingar. För det är ju lite si och så med de här patriarkerna. Men det säger ju någonting också att Gud använder oss människor sådana som vi är, med fel och brister. Gamla testamentet är ju våldsam, stundtals. Det fanns en biskop, eller en tilltänkt biskop ska vi säga, under andra århundradet i Rom, som hette Markion. Han var från början skeppsredare. Det kanske varit bättre om han hade hållit på med det kanske hela tiden. Men han gjorde liksom någon slags biskopskarriär, kan man säga, i Rom. Ända tills år 144, då det hölls ett möte i Rom. Och Markion skulle redogöra för sin teologi. Och efter det mötet så förklarades han som kättare. Och det var nämligen därför att han sa så här. Gamla testamentet ska kristna inte läsa överhuvudtaget. Gamla testamentet har ingenting med kristendom att göra. I Gamla testamentet, ja, det är judarnas heliga text. Och låt dem behålla den, säger han. Därför att i Gamla testamentet så är det inte samma Gud som möter oss i Jesus som vi möter i Nya testamentet. Ja, Nya testamentet fanns inte då, men det höll på att växa fram, vill säga. Nej, Gamla testamentet, där möter vi oss en ond, nyckfull, grym skapargud som judarna tror på. Och han har ingenting att göra med den Gud som möter oss i Jesus. Sen fick Markion problem med vissa avsnitt i evangelierna också och Paulus brev. Så han rensade bort det också. Så han fick ett behändigt ficktestamente till sist, kan man säga. Han sa också att det finns ställe i Paulus brev där judar har varit inne liksom och fifflat med texten. Och att Paulus inte har skrivit det från början. Ja, vi kan lämna Markion. Men han speglar liksom en inställning som innebar en väldigt stor skepsis mot Gamla testamentet. Och jag vill nog påstå att alla kyrkofäder, inklusive Augustinus, även om Augustinus har en mer positiv syn på Gamla testamentet, och han skulle aldrig få för sig att utesluta Gamla testamentet ur kristendomens heliga texter. Absolut inte. Så finns det liksom på något sätt en slags nedvärderande inställning till Gamla testamentet. Men vad är styrkan med Gamla testamentet? Som jag ser det. Jo, just det här stora perspektivet, jag sa att det finns en frälsningshistoria som blir obegriplig om vi inte har med den här bakgrunden i första Moseboken. Och sen har vi de här patriarkerna. De som är liksom de första redskapen i det som vi kan kalla för frälsningshistoria. Alltså Guds återerövringsprojekt. När Gud kallar Abraham så är det liksom en startpunkt som innebär att han ska ge upphov till ett folk som ska representera Gud i den här världen. Och som ska föra Guds talan i den här världen. Och så får vi följa Abrahams släkt. Han är den första patriarken. Den första israeliten. Han kallas patriark, urfader. Det är början. Och så får vi följa dessa stora berättelser. Det är det ena perspektivet, frälsningshistoriska perspektivet. Sen finns det ett annat perspektiv i Gamla testamentet. Och det var ju det som Markion var mest irriterad på. Nämligen att folk var så bristfälliga i Gamla testamentet. Alltså de kunde kallas rättfärdiga och heliga och samtidigt så kunde de göra de mest idiotiska saker. Det var han störd för. Hur kan du kallas rättfärdig och samtidigt som i Davids fall begå äktenskapsbrott? Det hade Markion väldiga problem med. Han hade problem med att Gamla testamentet är alldeles för mänskligt på något sätt. Det speglar för mycket mänsklighet. Liksom kötslighet som han sa. Och han hade väl fått för sig då att den här nya Jesusrörelsen sysslade bara med andliga ting. Och man levde liksom i en slags andlig värld. Och kanske man hade fått för sig att man till och med kanske var syndfri i vissa kretsar. När det är så mycket mänskligt i Gamla testamentet. Men det är just det som är poängen. Att vi tror på en Gud som går rakt ner i den här skapelsen. Och delar de bördor och den vånda som det innebär att vara människa i den här världen. Och han använder vanliga människor också för att föra sin historia framåt. Det är mänskligt. Alltså det här skulle man kunna koppla till den här frågan om Jesus. Vem var Jesus? Ja, vi säger ju att Jesus var både människa och Gud, eller hur? Det är ju liksom mysteriet. Han är fullt ut människa och han är fullt ut Gud. Markion, han hade väldiga problem med det. För han sa så här att, nej, Jesus är fullt ut Gud och då kan han inte vara människa. För Markion var det mänskliga, liksom Guds motsats. Och om Jesus är Gud så kan han inte ha varit människa. Och så fick han för sig då att Jesus hade ingen kropp ens. Det var bara en synvilla, säger han. Det här rädslan för det mänskliga. Alltså jag märker det också att många kristna är rädda för den här tanken om att Jesus var människa fullt ut. De kan bli jättenervösa när jag säger att jag tror att Jesus då och då blev förkyld. Nej, det kan ju inte vara möjligt. Men det är möjligt. När vi läser evangelierna så ser vi att Jesus till exempel, han sörjde när Lazarus dog. Och det är en del som tycker så här, varför sörjer han? Det är bara att uppväcka Lazarus på en sekund. Jesus blir trött. Och hemska tanke. Han tvivlade i Getsemane. Det står att han svettades blod i ångest inför det som skulle komma över honom. Jag tolkar det som att Jesus hade dödsångest. Det kan ha funnits andra aspekter i det också. Men Jesus var människa fullt ut. Det är svårt det. Jag måste ta ett exempel till. För några år sedan i en av mina böcker så handlade det ett kapitel om Jesus. Och jag gav olika Jesusbilder som folk hade liksom, olika Jesustolkningar. Det finns ju många, ni vet, ganska spektakulära Jesustolkningar. Som till exempel Dan Brown i den här Da Vinci-koden och alltihop det där som hävdar att Jesus var gift med, eller hade fallit sexuellt förhållande med Maria Magdalena och de fick en son och alltihop det där, va? Alltihop det där. Och så redogjorde jag för såna här, lite såna här tolkningar. Alltså boken heter... vad heter den förresten? Jag har tappat... Fri... Vad heter den? Ja, den ligger där. Frihet med gränser eller något sånt här. Då var det någon som hade missuppfattat det där ungefär som recensenten här. Och trodde att jag skrev i det där kapitlet att Jesus var gift. Och det blir ett herrans liv om det där. Det skrevs på Facebook där att Leif Karlsson, han är lärare på Kortebo och han lär ut att Jesus var gift och allt möjligt sådär. Och därmed också måste ju han ha haft något sexuellt umgänge också med sin fru och sådär. Va? Hemska tankar att ihop det där. Nu var det så att jag hade inte skrivit det. Och dessutom tror jag inte att Jesus är gift. Eller var gift. Ingenting tyder på det i evangelierna. Absolut inte. Men när jag berättade detta i ett sammanhang där och liksom på något sätt skulle rätta till det, så sa jag så här också, som jag säger till er nu. Tänk om han hade varit gift, Jesus. Hade det varit det allra värsta som skulle kunna tänkas hända? Och jag sa det i en församling en gång, och då var det några som sa så här att ja, det var det värsta som skulle hända. För om han hade varit gift, då faller allt ihop, sa de då. Skulle det ha varit den allra värsta synden människa kunde begå? Att vara gift är inte alltid lätt, ska jag säga. Och egentligen borde Jesus gifta sig. För det står nämligen att han var frestad i allting som vi, dock utan synd. Har du tänkt på det? Han var frestad i allting som vi, dock utan synd. Gud vet vad det innebär att vara människa. Och det är ju därför vi kan identifiera oss med Jesus. Det är därför Jesus kan känna med oss. Han har varit där. Han har känt samma vånda som du och jag har känt. Och därför är det så befriande att vi läser om de här patriarkerna. Och vi ska börja nu. Nu ska vi se här. Med de tre patriarkerna. Som det här ska handla om. Och vi ska börja med Abraham och Sara. Redan i 12 kapitlet möter vi Abraham och Sara. Och det står om Abraham och Sara att de bodde borta i... alltså jag tappar namn nu, jag börjar bli gammal här nu. Borta i Mesopotamien i Ur. Där bodde de. Vi vet inte hur de hade det där borta ur. Det står ingenting i Bibeln om det. Men då får vi ta hjälp av judiska bibelutläggare, för de är väldigt innovativa. De är experter på att läsa sånt som inte står i texten. Det där kallas för derash, alltså ifyllande tolkning ungefär. Det finns en sån text som säger att Abraham redan borta i Ur började tro på en enda Gud. Och att han skulle ha varit oerhört irriterad på husgudarna som fanns i hans hem. Och vid ett tillfälle så var det en av husgudarna som välte och hamnade på brasan och eldade upp. Och då insåg han att det inte är mycket bevänt med de där gudarna. Så att liksom Abraham var liksom förberedd på Guds kallelse. Som kommer i det 12:e kapitlet. Men jag har det där bibelordet där från Romarbrevet som en beteckning på Abraham som jag tycker är så, det är nästan komiskt tycker jag när Paulus skriver att där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet. Alltså det fanns inget hopp och ändå höll han fast vid hoppet. Jag vet inte hur Paulus tänkte där. Men det säger någonting om Abraham. Han fick ett löfte. Ja, han och Sara fick ett löfte. Att han skulle bli upphov till ett stort folk. Problemet var att Sara och Abraham, vi vet inte var felet låg. Det visste man inte då, det visste man då. Det var alltid kvinnans fel. Men vi vet att så är det inte idag. Det kan lika gärna vara mannen som producerar fröa spermier och sådär. Men nu ska vi inte gå in på det. De får ett löfte att de ska bosätta sig i ett annat land och de ska bli upphov till ett stort folk. Herren sa till Abraham, många anser att det här är de fyra nyckelverserna i Gamla testamentet. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Vad är det för land han pratar om? Jo, det är ju det som vi idag kallar för det heliga landet. Det som omfattas av den moderna staten Israel och de palestinska områdena, Palestina, Västbanken och så vidare. Det är det heliga landet. Det är en bra neutral beteckning, det heliga landet. För det är ju heligt för tre religioner, som ni vet. Judendom, kristendom och islam. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Alltså den sistnämnda frasen, den kan översättas på ett lite annorlunda sätt. Vilket jag gör i 1917 års översättning. Gamla Bibeln. Nämligen, i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Eller vi skulle kunna säga, genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Det här är viktigt. Vad är själva tanken med att Gud kallar Abraham? Är det för hans egen skull? Eller hans egen och Saras väl, liksom för deras skull? Välgångsskull. Nej, det är för världens skull han kallar dem. Det är för världens skull som det ska uppstå ett folk som i Gamla testamentet är etniskt begränsat till judarna eller israeliterna. Men som i Nya testamentet har vidgats med alla de som tror på Jesus. Det är ett och samma folk. Fast i två faser brukar jag säga. Det vidgade gudsfolket och det mer, ska vi säga, snäva definierade gudsfolket i Gamla testamentet. Men syftet är viktigt. Gud ska vara med detta folk. Liksom han är med sitt folk idag också, va? Liksom han är med oss här som samlas i Frista också. För vi är en del av hans folk. Och vad är vår uppgift? Inte vårt eget välbefinnande, utan vi är till för världens skull. Guds folk är inte till för sin egen skull, utan för världens skull. Vi ska visa världen att det finns en Gud. Och Guds tanke är att nå hela världen. Det var inte så att när han utvalde Israel i Gamla testamentet så övergav han de andra folken. Nej, tvärtom så säger profeten Jesaja senare att jag har satt dig till ett ljus, han säger det om Israel. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken. Nu vet vi som kristna att det där har ju gått i uppfyllelse genom att israeliterna, judarna har gett oss Jesus. Men vi måste tänka också kollektivt. Folket hade redan i Gamla testamentet en uppgift att berätta vem Gud var för de övriga folken. Och problemet var ju att israeliterna i Gamla testamentet glömde bort sin kallelse påfallande ofta. Och så blev de liksom på något sätt begränsade i sitt sätt att vara. Och tänkte liksom att ja, Gud han älskar oss men inte de andra. Och det är ju den faran som Guds folk kan hamna i det också. Och tror att det är något särskilt med oss. Vi är liksom föremål för Guds liksom på något sätt ynnest och de andra får skylla sig själva. Nu tror jag inte alls att ni tänker så i Frista alltså, utan det är mer i Jönköping där jag kommer från. Som vi brottas med det. Smålands Jerusalem och så. Men de där versarna är nyckelvers. Och så kan man säga så här att Abraham och Saras liv, de brottas med den här frågan. Gud har sagt att han ska göra oss, alltså vi ska ge upphov till ett folk som ska bli som sanden vid havet, som stjärnorna på himlen. Så stort ska folket bli. Och Abraham och Sara får inga barn. Sara är ofrivilligt, så att säga, ofruksam. Hon kan inte få några barn. Det lyckas inte. Och det är många, många par som lider av att man är ofrivilligt, så att säga, barnlösa. Det är ett stort problem för många. Det ska man inte ta lätt på. Och man kan väl säga så här att förutsättningarna när det gäller Sara och Abraham, och nu läser jag som det står, är ju inte de allra bästa heller. Det står så här att de lämnade Ur och kom till Harran. Det är ett ställe ungefär halvvägs till Kanaans land. Och så stannade de till där hos släktingar. Padam Aram står det också att stället hette. Och så kallar Gud dem på nytt att nu får ni inte stanna här. Dra vidare till det heliga landet. Och så skriver författaren liksom i förbigående att Abraham var 75 år när de lämnade Harran. Och det innebar att Sara var 65. Kanske inte de allra bästa förutsättningarna för en graviditet, om jag säger så. Men chansen fanns där. Nu hade man ju inga hormonbehandlingar så på den här tiden. Men det är liksom bakgrunden. Och så kommer de till landet. Och det bara säger som det är att det är just den här frågan som gnager, eller som skaver, som man säger idag. Det där med Saras graviditet. Det händer ingenting. Det är nästan lite utmattning från Guds sida. Han har å ena sidan gett löftet om att de ska få en avkomma som ska ge upphov till ett stort folk. Och samtidigt gör han inte ett skvatt åt det. Och Abraham, han tar till sig det här löftet. Men åren går och det börjar svacka i honom. Han tänker, ja, alltså det upprepas här som ni ser. Löftet ges i 12:1-3. Det upprepas i 12:7, 13:14-17 och det upprepas igen i 15:1-6. Vi kan ju inte citera alla texter. Jag nöjer mig med den tredje tillfället. Där står det: en tid därefter kom Herrens ord till Abraham. Ja, av sammanhanget att döma så har det gått ungefär 10 år. Alltså då får vi lägga på de där siffrorna också då på åldrarna, eller hur? Så att förutsättningarna har ju liksom sjunkit ytterligare. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham. I en syn: var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld, du ska bli rikt belönad. Ja, så säger du det. Det var värst det jag hört innan. Ni vet, det är tomma luften. Så tänker nog Abraham. Alltså jag försöker liksom fylla i nu, märker ni. Men jag kan tänka mig att han tänker som jag hade tänkt, ungefär. Herre, lägg märke till liksom det uppgivna. Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig egentligen? Alltså det är en person som tvivlar detta. Vad håller du på med? Jag går ju bort barnlös. Barnlös. Och han sa: du har inte låtit mig få några barn. Och därför blir det min tjänare som ärver mig. Han hade liksom någon slags katastrofplan här. Att det kanske är en tjänare som kan ta över istället. Och så kan löftet föras vidare genom den här tjänaren. Nej, Herren sa. Det blir inte han som ärver dig, utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa: se upp mot himlen, räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Och Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom så rättfärdig. Alltså det är såna här uttalanden som författaren säger där som jag i vissa stunder kan tvivla på. Om Abraham verkligen trodde och att det räknades honom till rättfärdighet, vad var det för tro han hade egentligen? Ja, det var väl ett slags desperat hopp om att Gud skulle uppfylla detta. Men det var långt ifrån en säker tro i alla fall. Om man nu kan gradera tron. Det är fascinerande. Och så går det en tid igen. Och så, ja, ungefär 10 år i landet. Så tänker Abraham och Sara rationellt. Alltså om inte Gud uppfyller löftet så får vi hjälpa honom på traven. Tjena här. Och det står så här att Sarai, som hon hette då, säger till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte. Men lägg märke till vad som står i kapitlet innan som jag läste nyss. Men Herrens ord till Abraham löd: det blir inte han, tjänaren, som ska ärva dig utan en av ditt eget blod. Alltså de gick emot det Gud hade sagt. Men de gjorde det ett gott syfte. De ville hjälpa Gud. Om inte Gud kan uppfylla löftet så får vi hjälpa honom på traven. Men den matematiken fungerar inte i Guds ögon. Utan en poäng i den här berättelsen det är att den Gud som ger löftet, samma Gud ska också uppfylla löftet. Höll jag på att säga, utan mänsklig inblandning. Det här blir inte bra. Alltså det var ju Saras idé. Och det var inte ovanligt den här tiden. Att man gick tillväga på det sättet genom att man skaffade en surrogatmamma. Genom en av kännarinnorna. Om man läser Gamla testamentet så är det ganska... Ja. Man hade ju många kvinnor, om man uttrycker mig milt. Alla de här stora troshjältarna. David och Abraham och Jakob och allihop det där. Månggifte, ni vet. Som är ganska okomplicerat i Gamla testamentet. Men det här fungerade inte. Det blev konflikter. Och det intressanta är att det uppstår en slags rivalitet mellan Sara och Hagar. Alltså jag tolkar det på det sättet att det här handlade inte bara om reproduktion. Utan plötsligt så var det kärlek med i bilden också. Och det blev inte bara ett sexuellt förhållande som skulle resultera i ett barn. Utan det märks faktiskt en spänning i luften här mellan de här tre. Det är någon som har sagt så här. Att om Sara och Abraham hade lytt Gud och inte gett sig in i det här äventyret så hade vi inte haft någon konflikt i Mellanöstern idag. För det står nämligen att Ishmael som föddes, han blev stamfader åt araberna. Och han räknas ju som stamfader i Koranen åt muslimerna i så att säga större perspektiv. Men då ska vi också säga så här. Bara för att Sara och Abraham klantade sig så innebär det inte att Gud har några negativa känslor gentemot Hagar och Ishmael. Tvärtom så möter Gud både Hagar och Ishmael senare och säger också till Ishmael att du ska ge upphov till ett stort folk och jag ska välsigna dig. Så vi kan inte använda den texten i någon slags politiska syften där vi liksom ser ner på araber eller muslimer. Det finns en del som gör det. De har missuppfattat hela texten. Gud älskar araberna lika mycket som han älskar judarna och alla andra folk. Vad hände egentligen? Jo, den där spänningen den blev väldigt akut så småningom. Och när de här pojkarna växte upp, står det, Vid ett tillfälle så står det att Sara såg att Ishmael lekte med Isak som då var född. Vi ska strax komma till honom. Och hon blir irriterad och så säger hon till Abraham, driv bort tjänstekvinnan och hennes son. Det var väldigt grymt av Sara. Men hon såg ingen annan utväg på det här dramat som höll på att, så att säga, uppstå i familjen. Här har vi scenen när ganska, tycker jag, gripande målning från medeltiden detta. Jag kommer inte ihåg vad konstnären heter. Sara som vände ryggen åt Abraham har gett order om att driva bort Hagar och Ishmael. Och de är mer eller mindre oförstående. Alltså han hade inte lett Abraham i den här situationen. Jag tror att han var väldigt fäst vid Ishmael och Hagar. Men de kom till ett avgörande där man var tvungen att visa bort. Observera Saras ganska hårda ord. Hon kallar inte ens Hagar vid namn. Och inte Ishmael heller. Utan hon säger tjänstekvinnan. Det är lite föraktfullt då att undvika att säga namnet. Tjänstekvinnan och hennes son. Bort med dem. Det är ingen snygg berättelse. Men det som är fascinerande med de här berättelserna som jag nämnde innan också, det är att vi kan spegla oss själva i det här. Alltså det här genuint mänskliga, det bräckliga, vi känner igen oss. Alltså Bibeln handlar inte bara om Gud, den handlar om oss också. Vi kan identifiera oss med en sån här situation. Och det är många som lever i såna här situationer idag också. Men då är det där med luftet som ska gå i uppfyllelse. I det 18:e kapitlet. Och det är ju före det att Ishmael och Hagar liksom drivs bort. Så har vi det 18:e kapitlet. När Sara är 90 år och Abraham är 100 år. Det är ett av de roligaste kapitlen i Gamla testamentet, tycker jag detta. De där tre änglarna, vad är klockan förresten Per? Vi har ju överskridit alla gränser här nu. Jag tror vi måste ta paus här nu. Ja, det måste vi göra. Vi har ju sagt egentligen efter 50 minuter. Jag har pratat i en timme nu. Ja. Men fortsättning följer. Vi ska liksom in i tältet här nu. Efter kafferasten här.
Ja, men då gör vi så att då tar vi kaffepaus här. Och du som tittar, du kan komma tillbaka här om en halvtimme. Så är vi tillbaka igen.
Jag ber om ursäkt att det blir så abrupt slut här. Alltså, men jag hade överskrivit mina tidsgränser här. Och det ska man inte göra som predikant, har jag hört.